Värvet görs i samarbete med Acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag kommer ihåg en situation där min dåvarande flickvän berättade om jag den och den och den och den och gjorde det och det, och jag blev så jävla förbannad. Alla höll på i Stockholm och jag höll på liksom. Jag blev inte arg på henne, men jag blev arg på situationen. Jag blev oerhört frustrerad. Det är ingen jävel som bryr sig om vad jag gör.
I runt 40 år har dagens gäst stått på scen, spelat i film och gjort tv-serier. Och då var det ändå högst osannolikt att han skulle bli skådespelare överhuvudtaget, Lennart Jäkel. Ja, född i Norrbotten och omgiven av akademiker, åtminstone på den manliga sidan, och vad det verkar notoriskt tystlåten. Och hur det ändå kom sig att Lennart Jäkel, född som så många andra stora svenskar 1956, ändå hamnade på tiljorna, det ska vi givetvis tala om. I dagarna kom filmen som kallats en svensk Moulin Rouge, Eld och lågor heter den, där Lennart Jäkel är med, och du har också sett honom på vita duken i Så som i himlen, Wallander, populär musik från Vittula, Jägarna och nära 20 filmer till, och på tv bland annat i Goda grannar, Pistvakt, Fröken Frimans krig, Sjön suger, och så har han ju tusentals timmar på scen bakom sig. Men nu är han här i Värvet avsnitt 356 med Klara Åström och Månsson som producent, mig som programledare, K-Triumph, och så Acast som utgivare. Här är Lennart Jäkel.
Jag mår ganska bra, jag sov inte så bra i natt, men annars så är det bra.
Ja, har du ofta sömnproblem?
Nej, det vill jag inte säga. Ja, nej, det är lite bråkigt i mitt hus just nu, för det är såna här... Det ska byggas balkonger eller det ska inte byggas balkonger, och jag sitter med i styrelsen och det är en liksom korseld som man sitter i där, så att ja,
så pass att det påverkar din nattsömn alltså.
Ja, i natt gjorde det faktiskt det.
Okay. Ja. Ja. Grubblerimässigt, eller är det att grannarna är ute och fightar sig i trapphuset så det inte...
Ja, verbalt alltså är det osämja i huset. Okay. Så att det är inte så lustigt.
Ja, jag är för att ni bygger balkonger.
Ja, okej.
Okay. Hur ställer du dig?
Ja, det vill jag inte gå ut med här.
Det är för känsligt.
Ja, jag vet inte. Jag har inte riktigt bestämt mig. Mm.
Jag tycker vi lämnar det åt... er i styrelsen och föreningen.
Mm. Ja.
Men du, hur har du haft det med intervjuer med åren? Tycker du om det?
Ja, ibland så funkar det. Ja, jag vet inte om jag är... Ibland får jag väl intrycket kanske att intervjuaren tycker att jag är lite svårintervjuad. Men jag vet inte. Men ibland så rockar det och då är det kul.
Mm. Det är nämligen det intrycket jag också har fått, att alltså att du att det alltså att de har haft lite svårt med det på något sätt.
Ja.
Men är det en integritetsfråga liksom, eller är det att de ställer dumma frågor bara?
Ja, det är kanske en kombination. Ja. Eller på, ja, nej, dumma frågor vet jag inte, men ja, jag vet inte riktigt. Det kanske har med integriteten att göra också. Ja.
Kan det vara svårt då att alltså släppa in folk?
Ja, alltså jag pratar ju ogärna om det privata.
Mm.
Det tycker jag liksom inte, det vill jag inte torgföra på något sätt, utan men arbetet pratar jag gärna om. Mm. Och
ja, men det är en sån sak. Nu googlade jag mig blå och det behöver vi inte prata om, men jag blev bara nyfiken på, jag vet inte ens om du har barn.
Nej, jag har inga barn.
Familj:ja inom citationstecken heter det någonstans.
Ja.
Ja, jag fattar. Ja. Du, vi får se. Jag tror att det är mest jobbfrågor här.
Ja, men värvet, vad har det liksom, vad betyder det?
Det betyder ju just arbetet.
Ja, precis.
Ja. Så att det är därför du är här.
Ja.
För att snacka om jobbet.
Ja.
Och då tänkte jag att vi kanske skulle börja den här änden ändå, för det här tycker jag är... Alltså jag tycker det alltid är lika fascinerande. Jag kommer från en småstad själv och är ju då i runda slängar 20 år yngre än du kanske.
Mm.
För mig var det så... Det kändes så oöverstigligt att man skulle kunna jobba med någonting konstnärligt, för det fanns liksom inte riktigt i ens värld.
Mm.
Och jag tänker att du kanske ännu mer då, lite av ålder men också av andra skäl... Mm. Liksom blev skådespelare mot alla odds.
Ja, men jag skulle ha kunnat formulera det precis som du gjorde där. Att det fanns liksom inte i ens värld. Så var det ju verkligen. Alltså jag fick ju, jag kom ju också från en mellanstor stad i Norrland, Sundsvall.
eller ja, ungdomen var i Sundsvall och barndomen var i Piteå. Men Timrå var jag också bott i. Men i alla fall, då i gymnasiet så blev jag med i en gymnasieteaterförening som höll på med spex. Och det var ju då jag liksom för första gången fick stå på scenen och jag tyckte att det var jättekul.
Mm.
Men det var ju lite skrämmande för att jag hade ju överhuvudtaget inga tankar åt det hållet att man kunde liksom ha det som ett yrke. Så det var ju skrämmande på ett sätt.
Och då kan man ju ställa frågan, vilket jag nu tänkte göra, att för det var spex som fick in dig på banan så att säga. Men vad fick det då in på spex?
Ja, man blev invald i den där gymnasieteaterföreningen.
Okay.
Och jag var ihop med en tjej som heter Lillemor. Och så de valde väl, och hon var med. Så ja, jag tror det var så. Eller jag har kommit det här så länge sedan.
Ja. Så att du hade i princip, det var inte så här att du aktivt sökte?
Nej, jag sökte mig inte till det, utan de sökte upp mig på något sätt. Inte för att de kanske trodde att jag var särskilt bra på att spexa, men ja, de tyckte väl att jag vet inte varför egentligen.
Hade du någon slags teaterapa barndom?
Ja, jag hade nog det. Jag menar, träffat gamla kompisar och de har liksom sagt att du var ju så och så och höll på att spexa och sådär. Och det kommer jag inte ihåg riktigt själv, men ja. Ja, de påstår det i alla fall.
Var du den i familjen som liksom underhöll?
Ja, jag vet inte. Nej, de har ju beskrivit mig som väldigt tyst. Jag sa aldrig någonting.
Okej.
Okay. När min familj var samlad och sådär. Och mina svägerskor tyckte att jag var lite konstig faktiskt. För jag satt bara ett hörn och lyssnade. Och så vände de sig till mig. Ja, men Lennart, hur är det med dig? Jo, väl bra. Och de fick aldrig ur mig någonting. Jag var väl, ja, jag vet inte. Så var det. Det var absolut inte höll på att spexa i familjen eller något sånt där. Utan det var väl mest, det var mer när jag... Med kompisar och sådär.
Du, vad kan du berätta om din barndom då? Alltså, hur såg den ut?
Ja, den var väl ljus tycker jag liksom så här när jag ser tillbaks på den. Man lekte och tumlade runt där. Men alltså, jag var ganska känsligt barn och blev... Ja, det var, min familj var ju inte den mest harmoniska. Det var mycket... Pappa och mamma rök ihop och sådär. Och det var... Ja, det var inte helt enkelt. Så jag... Ja, det var sådär man har hört om... kollegor och sådär har berättat om de har haft en... föräldrar som är alkoholist och sådär, det där förstadiet att de känner på sig att, eller liksom de hör när liksom ölburken öppnas eller då, nu börjar det liksom. Och i mitt fall var det ju så att jag kunde höra när ett gräl skulle komma, nu kommer det ett gräl om 10 minuter.
Mm.
Hörde liksom tonfallet i en replikskifte sådär, pauserna. Åh, shit, nu kommer det urladdning liksom. Men det där var ju... Och man var ju helt hjälplös. Jag kunde inte göra någonting. Jag satt där 6-7 år gammal och var ju liksom helt försvarslös. Men min äldsta bror, han hade flyttat hemifrån ganska tidigt. Och när han kom hem, när han var hemma, så när de där situationerna uppstod... Att de skulle börja gräla. Så sa han bara till pappa och mamma. Nej men för fan, vad håller ni på med? Lägg av nu. Det där är fan ingenting. Och den där förmågan att liksom upplösa det där kommande grälet. Som inte, han bara stack hål på det.
Mm.
Det var ju fantastiskt för mig som liten pojke. Så han blev ju en hjälte för mig liksom.
Ja, det förstår jag.
Ja.
Men det är klart. Fortsatte de att vara gifta?
Ja.
Ja. De höll ihop resten av...
Ja, de höll ihop tills...
The bitter end. Ja. Eller, ja, mm. Kanske inte var så bittert.
Ja, ja, jag vet men, inte.
Men... Ja. Men vad gjorde det där med dig då, tänker du? Alltså, att sitta på första paketet och det var så mycket konflikt.
Ja. Ja, det kanske fick mig att bli konflikträdd på ett plan, tror jag. Jag tror jag ett tag i mitt liv liksom hade väldigt svårt att ta konflikter.
Okej.
Okay. Mm. Alltså om jag bråkade med någon så kommer jag ihåg liksom att eller ja, flickvän eller något sånt där, man hade ett gräl och så efter när man var slut, det var slut så, eller man, på grälet så kom jag ihåg att, vad fan var det vi pratade om? Jag hade förträngt alltihopa liksom. Mm. På något sätt, och det där var, led jag ganska mycket av ett tag. Men
har du fått ordning på det nu?
Ja, jag tror det. Mm.
Det känns ju som att du har valt ett yrke där man, alltså kanske inte, ja, i viss mån då, i, alltså som roll så är det inte helt konfliktfritt givetvis, men även, alltså tänka mig i rep-perioder man ska tolka och komma överens om. Så här. Jag antar att det stöts och blöts en del.
Ja, jo, men det gör det ju. Men där är jag liksom, där försöker jag skapa en bra stämning så att man liksom inte är fiende när man står på scenen. Eller man är liksom arbetskamrater. Det är precis som en, ja, vi ska komma överens, vi ska ju stå här nu i 40-50 kvällar och göra det här tillsammans, eller ännu längre, va? Och då gäller det liksom att man har någon bra ton emellan sig, va? Så att man respekterar varandra och inte försöker trycka ner någon, eller, för det skapar bara skit, rent ut sagt. Och vantrivsel och olust. Och det här arbetet bygger så mycket på lust, om det ska bli någonting liksom. Mm.
Du slår lite hål på en grej som jag tänkte om dig, för att jag har ett yngre syskon, ett halvsyskon förvisso, men som är 11 år yngre än jag. Och han känns så himla, han har alltid känt sig himla trygg, min lillebror.
Ja.
Och då har jag tänkt lite att det har att göra med att han är just sladdbarn, att vi andra hade liksom banat väg lite för honom och han fick bara kärlek, och även av oss som var äldre då i syskonskaran. Men jag kan inte applicera den liksom fördomen på dig som också är sladdis.
Ja, alltså det var både och. Jag fick jättemycket kärlek. Det fick jag verkligen. För jag har mina bröder härmar min pappa som kallade mig sin lille vän. Och de var han har ju aldrig sagt till dem. Liksom. Han var ju uppe i karriären och jobbade som fasen. Va? Men när jag kom då hade han liksom lugnat ner sig så pass att han kunde se i alla fall mig och tyckte att det var mysigt att ha mig i knät och så där och gulla med mig och så att på det sättet så blev jag väl lite favoriserad så och kanske fick det lättare på ett sätt än vad de hade haft, men på ett annat sätt så var bröts familjen ner på något sätt, eller alltså den här, eller inte bröts ner, men det vart ja, de här grälen och så vidare, det nötte ner min mamma, tror jag.
Alltså.
Ganska mycket.
Fick de ordning på sin relation sen?
Nej, den blev väl, den var väl som den var, och man ändrar inte liksom på människor och beteenden på något sätt, utan så länge de, ja, de var ju ihop hela livet liksom, tills mamma dog, och sen så dog pappa 9 år senare så.
Samtidigt så tänker jag att jag vet inte, det kanske var osunda gräl, men nu är jag i en relation där vi bråkar ganska mycket, jag och min tjej. Och på ett sätt så tycker jag att det är också ett kvitto på att man bryr sig liksom.
Ja, kan det ju vara. Sunda gräl liksom. Eller ja, ja. Man hävdar sin plats. Eller ja, det beror ju på liksom att man... Men jag kan inte riktigt säga att det var några sunda gräl i vår familj på det sättet. Jag tror inte det.
Men jag tänker också det faktum att du så här vågade då, även fast alla andra var typ ingenjörer, eller båda brorsarna va?
Ja.
Och farsan också.
Ja, han var skogsmänniska, så han ju, okay.
Jägmästare typ.
Forstmästare heter det, men ja, det var en lägre form av jägmästare.
Okay.
Utbildningen alltså. Så att,
ja. Jag förstår. Hade mamma ett jobb också? Eller?
Nej, hon var hemmafru. Ja. Som det.
Nej, men jag tänker mig...
På den tiden.
Jag tänker mig att i det här då att du, för vi pratade lite om att det var lite mot alla odds, så tänker jag att ändå våga sig upp på scenen då, fastän du kanske liksom inte direkt, du var inte personligheten som liksom, det var helt naturligt att du skulle stå i centrum jämt, så att säga. Då tänker jag att det ändå fanns något slags trygghet i dig själv liksom.
Jo, absolut. Det gör det ju.
En jättelång fråga och superkort svar.
Ja. Jo, men... Nej, alltså jag vill inte påstå att jag är helt igenom en otrygg människa eller har varit. Utan det är på något sätt de här två sidorna. Jag har både fått kärlek och fått liksom dåliga saker också. Eller en otrygghet under min uppväxt. Men... På det hela taget så har jag väl klarat mig ganska bra, tycker jag.
Den norrländska i dig, är det liksom... Har det varit viktigt att komma någonstans ifrån?
Ja, det är ju mitt ursprung. Så att det kan jag ju inte jämföra på något sätt. Men jag kommer ihåg när jag liksom... när jag började med teater och så hade jag, då fanns en slags uppfattning eller fördom om norrlänningar, att det var så trögt och långsamt och tråkigt och på något sätt. Och men det där hade jag liksom, jag hade en dröm just om att göra något galet norrländskt liksom med passionen, den här liksom, man tänker Italien eller något sånt och det vilda, det galna, det hade jag en bild framför mig liksom, det skulle jag vilja göra. Ja, sen så kom ju det till mig på något sätt i och med filmen Jägarna, för det var ju slags galenskap, det var ju passion, eller det var ju, ja, hemsk film egentligen, men och även våran tv-serie Pistvakt, det var ju också liksom slags, ja, man går över gränsen och i känslor och i dans och på något sätt. Ja. Som går mot den där gängse då, norrländska, lite tråkiga bilden.
Ja, och den är ju inte ordkarg direkt, Pistvakt.
Nej.
Ni pratar snabbt och mycket.
Ja, precis. Ja.
Det är italiensk nästan.
Ja, precis. Det är det ju.
Då dansar vi väl då, pojkar. Bänga, sätt på skivan.
Dansa.
Vad fan, jag har ju ont i knä. Ja, du har väl hört talas om sjukgymnastik någon gång. Ursäkta, kan du skjuta på lite? Så denna. Är du klar, Bänga?
Ja,
vad fan. Du då, Janne?
Nej.
Olle då?
Ja, det är jätteroligt. Jag har inte tänkt på att det fanns en liksom politisk tanke, var väl kanske.
Nej.
Ja, men...
Nej, men det vart väl mer att det blev så, eller det kom till mig de här. Ja, vi gjorde ju Pistvakt själva liksom och skapade den här stämningen och tillsammans med vår författare Lasse Lundström. Och, ja, men det var speciellt.
Jag har inga belägg för det, men jag tror faktiskt att jag måste väl ha intervjuat kanske 50-100 skådespelare här genom åren. Och jag tror att jag har haft flest skådespelande gäster som har gått scenskolan i Malmö. Ja, men jag har, det är bara en känsla jag har. Jag tror Malmö 1, Göteborg 2, sen Stockholm 3.
Jaha.
Det känns som att det blir mest skådisar av de som går i Malmö. Eller att man behåller, man stannar kvar i yrket. Kan det vara så?
Ja, ingen som helst, det kan jag inte skriva under på, eller det vet jag faktiskt inte.
Säg en stor skådis som har gått scenskolan i Stockholm.
Ja, Peter Stormare till okay. exempel.
Ja. Ja. Visst.
Ja.
Hur var den tiden? Alltså var det svårt för dig att komma in till att börja med?
Ja, det var inte helt lätt. Jag hjälper nu jag har en elev liksom som jag hjälper, och jag märker ju på honom, eller jag känner ju igen mig själv i den här liksom tafattheten och liksom inte vet vad man ska göra och inte egentligen förstår så mycket och vad teater är på något sätt. Jo, alltså jag höll ju på och kämpade. Jag gick på tekniskt då och bestämde mig på Tekniska högskolan och bestämde mig då under tiden där att jag måste prova det här, för jag trivdes inte där. Och jag gick fick reda på en sån här prov då, ringde till scenskolan i Stockholm och fick några sån här förelagda prov och gick emot studentrum och skruvade upp stereoanläggningen så det inte skulle höras att jag gick och repeterade. Och sen kom jag till den här när det var min tur att söka då första provet, och ja, det skulle väl ta 3 minuter det där provet, det tog 45 sekunder.
Ah, okay. Jag var helt, du läste för snabbt liksom?
Ja, visst, jag var helt panikslagen och jag kom ju inte vidare. Men sen så började jag då hamnade jag på något sätt i något register som de skickade till med såna här foldrar från olika studieförbund och med olika teaterskolor. Och så sökte jag en sån till hösten och ute i Nacka, teaterhusets teaterskola i Nacka. Och vi var 8 tjejer och jag som sökte och alla kom in. Och det var en liksom speciell utbildning. Han heter Thomas Neumann som hade den, och han har fortfarande teaterskola faktiskt där. Vi fick inte hålla på med text de första halvåret där, utan vi gjorde djurimprovisationer och sådana grejer, och vi höll på att fäktas och ja, det var väldigt mycket med kroppen och sådär.
För det är väl nästan det svåra, va? Och få med kroppen.
Ja,
det är väldigt lätt att läsa repliker. Men...
Jo, precis. Och det var som när jag, när jag sökte då, sen så hade jag ett prov då och läste för honom. Och han, jag ville alltid sitta ner. Nej, du ska stå upp, Lennart. Jaha, så läste jag med honom. Och så åkte jag till Göteborg. Och då kom jag till 3:e provet. Och så, men så sprack jag i sista. Eller ja, sprack i 3:e provet. Och så då vaknade jag på natten av att jäklar. Och förstod varför jag inte hade kommit in. Fan, jag satt. Uh-huh. Jag satt och gjorde provet. Jag vågade liksom inte stå. För det var enklare att sitta.
Mm.
Men sen så var det Malmö nästa gång. Och då reste jag mig och kom in.
Ja. Hur var den tiden då i Malmö? Var det 2 år eller?
3 år.
Mm.
Ja. Jo, det var ju en fantastisk tid, måste jag säga.
Vad är det för tid? 70, 80?
Ja, 79 till 82.
Mm.
Gick jag där. Jo, det var ju... Ja, det var ju inte helt okomplicerat och mycket nojer och sådär, men... första året var man liksom skraj och för allting var så nytt och alla var så balla och ja, men sen så det andra året då var man mer varm i kläderna och så då var man flöt man omkring på scenskolan.
Jag tänker mig också att då hade det ju kommit en ny kull som du var tryggare än.
Ja. Sen 3:e året då börjar man ju noja för att nu ska man ju snart ut till den riktiga, riktiga världen.
Mm.
Men på den tiden så fick ju nästan alla, eller ja, i princip alla jobb när de gick ut scenskolan på någon teater.
Mm.
För ja, regionteatrarna nu är ju liksom mer eller mindre slaktade, ja, i många fall. Eller väldigt få, va? De hade man mycket större ensembler och liksom mer platser. Så mm. att,
mer pengar.
Mer pengar, ja.
Mm. Vilket var ditt första jobb efter scenskolan?
Det var på Helsingborgs stadsteater.
Och första pjäsen?
Ja, det var en pjäs som heter Benådningen, en Edvard Bond-pjäs. En modern författare, eller ja. Det var en pjäs som gick runt på teatrarna vid den tiden. Den spelades på Dramaten också, andra, Västerås vet jag. Det var en 1700-tals historia som handlade om en lord. Och jag kommer inte riktigt ihåg, men jag spelade i alla fall huvudrollen i det. Så jag fick en huvudroll det första jag gjorde.
Aha.
Och det var ju liksom en utmaning. Men det gick väldigt bra. Det var kul och det var liksom modern musik. Det var liksom rockmusik till den här. Och det var Carl Pedal och hans band med och spelade.
Är liksom, det är bara ett namn för mig.
Carl Pedal, ja, men han är ju legendarisk rockare från Lund som dog när han var, ja, 30-årsåldern. Han har ju, vi brukar säga det, han har rekordet i antal folkparksspelningar på en sommar, 120 stycken på 3 månader.
Ja. Det är exakt en om dagen, eller?
Ja, det är mer än en om dagen. Det är liksom 120 dagar, ja, i 4 månader.
Ja, precis. Ja, ja. Ja, nu är jag med. Mm. Ja,
det är så starkt. Det är svårslaget rekord.
Ja, jag förstår. Ja.
Nej, men han gjorde ju hits som Blow, 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 Askew och ja, massa sådana där. Och han var en personlighet, verkligen. Sådär.
Så honom jobbade du nära där, eller?
Ja, han var ju med. Han var ju liksom han och hans band då. Så, ja.
Men när, för kul. I någon gammal intervju jag hittade med dig så var det, så berättade du att du var liksom, det var inte bara så här, det var inte bara huvudroller, utan du var, spelade liksom barnteater på morgnarna och så.
Ja, jo, det har jag ju gjort.
När gjorde du det? Alltså när var dina hundår, så att säga?
Ja. Ja, efter Helsingborg så åkte jag till Norrbotten och hade någon slags föreställning om att jag ville vara där. Men det var jag bara 1 år. Sen så drog liksom Stockholm och kärleken och ja, min tjej då. Då var en tjej, bodde i Stockholm. Så att jag var väl runt på lite teatrar här, på Turteatern och... Sen så jobbade jag i Norrköping, sen var jag på Boulevardteater. Men sen så, ja, när var det här? Det var väl i slutet av 80-talet så började jag jobba på Unga Riksteatern. Och då var det ju barnteater klockan 10 på morgonen. Och klockan 1, dubbla föreställningar sådär. Och det var väl, ja, det var väl bra tid på ett sätt. Tror jag, för mig som skådespelare och utvecklingsmässigt, att de här mindre sammanhangen liksom man fick tid att utforska lite grann.
Mm.
Ja.
Alltså på vilket sätt lärde du dig någonting av att spela barnteater som du inte hade gjort för att spela för vuxna?
Ja, alltså jag fick ju göra mer roligare grejer då. Jag hade hamnat lite i skuggan så där här i Stockholm och kände liksom att nej, men jag får inte göra så roliga saker här.
Okay.
Ja, så att
alltså i sammanhang där du hade få repliker eller
ja, det kan man säga. Okay. Liksom, eller inte så roliga roller och så, ja, det där vart väl en vändning liksom. Det var ju inte alls lika glamoröst, om man säger. Det var ingen som brydde sig om att jag spelade barnteater i Ljusdal klockan 10 på morgonen, utan det, ja, men det var bra för min personliga utveckling som skådespelare att man fick saker att bita i och utmanande.
jag tänkte ställa en följdfråga på den här frågan, men jag börjar då med själva huvudfrågan för att jag ska kunna ställa följdfrågan sen. Det blir okay. Enklare då. Men kan du beskriva din drivkraft?
Ja, lusten, tror jag. Ja. Leken och lusten. Det är roligt, liksom. Jag tror det är den största drivkraften.
För jag funderar också på ifall du ser dig som en lagspelare.
Ja, jag tror nog att jag gör det. Eller jag vill tro att jag är en lagspelare i alla fall. Men jag, på senare år har jag i alla fall tyckt att jag har blivit det.
Mm. Det har inte alltid varit så?
Nej, alltså i vissa lägen har man väl slagits underifrån på något sätt och försökt komma fram och inte känt att ja, men det här är jag då. Och, men nu för tiden så tycker jag att, att man tjänar på det här med att, att man har en bra stämning, att man, man är proffs på något sätt ändå. Och det där med att man ska fläcka ut sig själv och ta plats och onödig plats med sitt ego. Det är ju egentligen bara osäkerhet i grunden. Så att, och när det drabbar en ensemble så är det inte så bra. Det är inte kul. Det har ingenting med teater att göra.
Mm. Men har du varit det där stora egot?
Nej, det är... Ja, det finns väl grader i helvetet som man brukar säga. Men nej, det tror jag inte att jag har varit faktiskt.
Nej, för och här kommer då den surt förvärvade liksom, följdfrågan. För att ja. Om du då så att säga lägger lite stoltheten åt sidan och gör liksom barnteater då fastän du har spelat huvudroller och sådär. Alltså under den perioden, ville du liksom vidare då? Skulle du ha större roller och skulle du tillbaka liksom? Eller var det själva spelet som var det viktiga?
Nej, det är väl klart att jag ville vidare och jag kommer ihåg en situation där min dåvarande flickvän berättade om ja, den och den och den och den och gjorde det och det och jag blev så jävla förbannad. Alla höll på i Stockholm och jag höll på liksom. Jag blev inte arg på henne men jag blev arg på situationen. Jag blev oerhört frustrerad. Det är ingen jävel som bryr sig om vad jag gör. Nej. När jag var mitt uppe i det. Men nu efteråt så kan jag ju se att det var en bra tid som jag behövde för min utveckling.
Och är det i den här vevan ungefär som jägarna kommer till dig?
Ja, det är väl ja, strax efter, ja, kan man säga.
Hur fick du det jobbet då?
Ja, det var väl Kjell Sundvall då, regissören, som han dammsög väl Sverige mer eller mindre på skådespelare som kunde prata någon slags norrländska. Och som kunde sjunga eventuellt också. Så jag vet att han provade väl till och med Peter Mattei för den här rollen. Och ja. Och jag kunde väl inte... Jag kunde inte sjunga. Eller jag kan inte sjunga. Opera. Mm. Sådär va. Men...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Ja, jag fick de ringde upp mig och sa, kan du komma och provfilma? Då, ja, och kan du förbereda någon operasång också? Alltså, jag har en kompis som är operasångerska, som Eva Österberg Dellov, som hjälpte mig lite grann med någon sån där. Och så kom jag dit och så gjorde vi våran scen där, och de var liksom, oj, jaha, ja, bra, okej. Okay. Ja, det var som de var lite förvånade.
Okej.
Okay, ja. Ja. Och sen så tog det väl några veckor eller vad det var. Men sen så ringde de mig. Ja, du, Kjell vill faktiskt att du ska göra den här. Eller faktiskt, men Kjell vill att du ska göra den. Ja. Faktiskt var väl min. Och då, oj då, jaha. Ja, vad kul. Ja, det är 20 dagar eller 25 dagar eller sånt där. Jaha, ja, det var ju helt fantastiskt. Sen fick jag läsa manuset och då blev jag rädd. Eller inte rädd, men jag tänkte, oh shit, vilken roll. Fan, ska jag göra det här? Nej, men nu måste de ha tagit fel. Mm. Lite grann kändes det som att, ska jag förstöra Kjells filmer? Men det här var ju ganska långt innan själva inspelningen, så jag började fnula på den här rollen, och till slut så började jag förstå hur jag skulle göra det på något sätt, och då blev jag ju tryggare i det hela.
Kan du berätta något om den processen, alltså hur du, klyschig fråga, jag förstår det, men alltså hur man närmar sig en roll, hur man tar sig an?
Ja. Ja, man kan ju aldrig riktigt rent psykologiskt förstå, alltså bara rent intellektuellt kan man förstå en mördare. Alltså en människa som har, ja, släpper de spärrarna och dödar andra människor. Det kan man ju liksom inte förstå. Mm.
Eller misshandlar sitt barn.
Eller, ja, visst.
Som du gjorde rätt nyligen.
Eller, jaha, ja, den filmen. Ja. Ja, precis. Mm. Nej. Exakt. Nej, det kan man ju verkligen inte förstå. Men när jag kom fram till slut att det här handlar om någonting. Eller det var i alla fall min väg in i den här rollen. Att det var någonting som var dött i den här personen. Det fanns någonting som... Ja. Och utifrån det så hittade jag liksom gestaltningen.
Mm. Om vi bara liksom fortsätter det resonemanget så här, och sen så ska jag då bara säga att filmen som jag refererade till heter Grandma's Dancing on the Table.
Just det.
För där spelar ju du, det är ju en väldigt komplex roll, känns det som för dig. Mm. Alltså att å ena sidan, för du spelar en man som misshandlar ett barn genom
min
hela
dotter,
filmen. Ja, precis. Och är samtidigt väldigt kärleksfull mot henne.
Mm.
Eller hur? Det är liksom någon slags motsättning.
Mm.
Hur hittar du en trovärdighet i det? För det känns lite komplicerat. Å andra sidan så antar jag att det ser ut ofta, även om man är en sån som spöar sin unge.
Mm. Ja, om det var trovärdigt så handlar det ju också om, men det är ju en manusfråga också, hur man tecknar det hela. Det, allting hänger ju inte bara på skådespelaren, utan det fanns ju en väldig sorg i den här personen på något sätt också. Han visste ju någonstans i grunden att det jag gör är fel på något sätt. Så det är väl kanske det som länkar samman det på något sätt. Hans kärlek till dottern, men själv, samtidigt att han misshandlar henne på sånt där. Det är väl det, tror jag.
Jag hittade en intervju som Henrik Jonsson gjorde med dig, och då sa du någonting, du skulle göra en föreställning, Århundradets kärlekskrig. Och då sa du liksom att man måste ta sin karaktär i försvar.
Ja, okej. Okay. Det sa jag kanske, ja. Jag kommer inte ihåg. Jo, men det måste man absolut göra.
Okej.
Okay. Mm. Ja.
Alltså, även om du spelar ett svin, vilket du ju då har gjort ett antal gånger.
Mm. Ja.
Så ska du på något sätt ställa dig bakom honom?
Jo, visst.
Berätta, alltså, kan du...
Ja, alltså, att när det är komplexa figurer som visar olika sidor, så är det ju... Om man bara ska gestalta en mördarmaskin eller något sånt där, då blir det ju väldigt svårt att ta en sån person i försvar. Men när det finns liksom andra sidor, när man kan visa en mänsklighet eller en svaghet eller en, alltså någonting som ett tillkortakommande, eller då blir det ju intressant på ett annat sätt.
Mm.
Och det var väl det som var med den här jägarrollen, att han hade någonting vackert inom sig också. Han hade den här musiken, han hade den här liksom passionen, men samtidigt så hade han det här någonting då, enligt mig då, som hade dött i honom, och destruktiva, och ja, han gav fan i saker och ting. Han sålde av skogen och festade upp pengarna och liksom, ja.
Mm.
Och det, när båda delarna finns, då kan man ju ta rollen i försvar på något sätt.
Ja,
då blir det intressantare.
Har det förekommit att du har fått, liksom, att du har känt att du har gått ifrån ett jobb och att det var väldigt endimensionellt?
Jo, det har det väl hänt. Men det då är det ju mer, ja, då får man ju liksom hitta andra saker, och eller det, ja. Det är inte alla roller som är såna liksom komplexa, utan det, man kan ju hitta lusten i en sån roll i alla fall, liksom att en figur liksom, att man får göra den bra.
Mm.
Så att det också är, kan ju trigga en på något sätt.
Det är ju kul givetvis att prata om framgång och sådär, men det har ju också någonting att prata om misslyckanden. Jag tänker så här, nu när vi ändå pratar om att göra roller bättre eller sämre, liksom, eller jobba med roller som är bättre eller sämre, eller enklare, eller mer komplexa. Har du liksom känt, för du har ju gjort extremt jävla mycket. Finns det jobb som du känner så här, nej, men det där blev inte bra?
Nej, men det finns väl vissa uppsättningar som man har varit med om som har varit mindre lyckade, kan jag säga.
Mm.
Så. Men jag behöver inte nämna vad de heter eller sådär.
Nej.
Men, eller vilka det var. Men visst då, man räknade dagarna tills det skulle ta slut. Då. Men ja, samtidigt så är det där någon, vi skådespelare försöker liksom alltid överleva. Och det där är ju någonting som i många fall sluter oss samman när vi tycker att det här är för jävla dåligt, men fan, vi måste göra det här ikväll också. Sen går vi ut. Vi går ut på krogen sen. Eller vi gör det och det, och det, och man hittar på en massa grejer, och man hittar då lusten på något sätt utanför själva scenen, och man, ja, det är lite gulligt, men man försöker på något sätt överleva.
Mm.
Då tillsammans då, på något sätt söker man sig. Ofta, tycker jag.
Ja, men om man då, om de här sammanhangen som har blivit mindre lyckade, är det mest då på teatern liksom?
Ja, det är det väl. Jag har väl varit med i mindre lyckade filmer också. Men det är ju liksom en annan process. Man är ju bara med ett tag där och då vet man ju inte hur det ska gå egentligen. Och det är klart, det har ju varit olika stämning på olika inspelningar och med lite, ja, konstiga regissörer ibland. Men det där har ju gjort, precis som jag sa nu, att då har vi ju skådespelare hittat en sammanhållning och sådär. Så att, ja.
Har du någon liksom tanke om så här, om säg att du har gjort kanske 20 långfilmer. Du har gjort kanske 20 tv-serier. Du har gjort vadå? 50 uppsättningar på teatern.
Ja, alla gånger. Ja, jag har hållit på i 35 år så att jag måste ju nog ha gjort.
Säg att 10% av dem har varit mindre lyckade. Mm. Har du någon teori liksom om vad som, alltså varför det blir fel?
Ja, manuskript är ju ofta liksom väldigt grundläggande, att det är ett bra manus. Det är nog väldigt viktigt, tror jag. Sen så, ja, kan det väl vara skiftande kvalitet på regissörer och sådär. Men ja, nej, men jag, ja, val av manuskript, hur man gör det och, ja, det är bara en teori jag har. Jag vet inte om det är sant, men jag tror det är en stor del till. Det blir bra.
Jag tror det var Moa Gammel som sa att hon tycker att det liksom är ett under att det blir bra ibland med film, med tanke på vilken komplex process det är. Vad tänker du om det?
Ja, tankarna jag har om just film och filmskapande är ju att man måste ju vara väldigt... jag tycker det verkar... Eller jag hade någon gång tankar kring det där med film. Att hur fan orkar man att vara filmregissör? Och liksom skapa en och en halv minut om dagen och så där och tröska sig igenom detta. Men... det är klart, nu har jag väl kanske ändrat mig lite grann. Det är inte så att jag tänker mig bli någon filmregissör. Men det är ju intressant. Det är ju ett väldigt häftigt arbete, måste jag nog säga. Men ja, att de får ihop det till slut, det är klart. Jag håller med henne, att det blir en film.
Mm. Och att liksom bibehålla någon slags kompass genom hela processen med finansiering och... Mm.
Ja, visst. Mm. Men det är ju, de förbereder ju sig minutiöst, många. Mm. Alltså man tar exemplet nu med de här som jag precis har jobbat med. Måns Målind och Björn Stein. De har ju liksom jobbat länge på sin idé. Och
i eld och lågor.
Eld och lågor, ja, just det. Sitter jag och tittar in i kakelugnen här.
Ja, just det. Ja.
Apropå.
Har du sett den?
Ja, det har ju varit gala premiär här och Göteborgs filmfestival var en slutfilm på, så att jag såg den både på båda ställena.
Vad tyckte du?
Jo, jag tycker att det är en häftig film, tycker jag.
Sitter du och bedömer dig själv när du ser?
Ja, jag såg den en gång innan och det var lite jobbigt, för då sitter man bara och tittar på sig själv den första gången. Och då var jag så här, ja, jag vet inte vad fan var det där för film. Men sen när jag såg den i Göteborg så då kunde man vara lite mer avslappnad. Och, ja, då växte det på något sätt, tyckte jag.
Var du bra?
Om jag var bra? Ja, fläckvis.
Är du så självkritisk? Eller är det svårt? Alltså, kan du kolla på dig själv och se att du faktiskt är bra?
Ja, jag kan säga, ja, men den där scenen, varför gjorde jag inte så istället? Fan, jag har inte tagit om den. Och jag hade kunnat haft en helt annan ingång i den scenen. Och, Sådär, ja.
Vad betyder det? Att du skulle kunna ta en annan ingång?
Nej, men haft ett annat driv eller haft en annan temperament eller jag på något sätt legat på mer eller inte legat på så mycket eller ja, alltså. Nej, men på det stora hela är jag väl nöjd med själva insatsen, om den inte är så där jättestor, men i alla fall.
Mm. Återigen då, händer det att du ser dig själv och tycker att du är toppen?
Ja, det händer.
Ja.
Jag var ute på på YouTube och hamnade en massa klipp med segermyrklipp. Och det var ju liksom, vi gjorde ju 58 avsnitt av det där och man skulle banka i sig text varje vecka och det var jag har svårt att lära mig text snabbt så där. Och det var ju liksom nästan en plåga till slut och ja, det var jobbiga inspelningar ofta liksom. Och men så tittade jag på några klipp där och så såg jag, vad fan, det var ju riktigt bra. Och det hade inte liksom alls den minnesbilden av själva inspelningen. Men ja, de hade väl valt ut valda scener där till YouTube. Men ja, jo, men ibland så vissa saker har jag gjort bra, tycker jag själv.
Ja, vad härligt. Du, har du anställning på Stadsteatern?
Ja, det har jag.
Ja. Sen när då?
Sen 2011 tror jag det var som jag fick fast anställning där.
Alltså är det någon slags trygghet som inträder?
Ja, jag hade ju innan dess varit frilansare i nästan 30 år då. Och det gick ju bra det med. Men ja, jag sa ju väl inte nej till den fast anställningen. Sen har jag varit tjänstledig också en massa och gjort andra saker. Och jag är tjänstledig just nu faktiskt. Så att, men ja, det är väl en slags trygghet, det är det. Och sen så, ja, när man får göra roliga grejer där så är det ju, det är kul att vara där.
Mm.
Stadsteatern är bra teater tycker jag. Mycket duktiga människor som jobbar där.
Mm. Speaking of which, får jag fråga om du jobbade med Benny Fredriksson?
Ja, han var ju min chef under många år.
Hur var han som chef?
Ja, han... Jag har nog bara bra att säga om Benny. Vi hade en bra, väldigt bra kontakt. Jag hade så där informella samtal på hans rum när vi satt och pratade teater. Och han var... Jag tyckte om honom. Det gjorde jag. Och sen så var han inte... Ja, alltid så lätt. Och det är många kollegor som inte har så bra minnen av honom när han undvek att träffa dem och de ringde och skulle boka möten och han avbokade och avbokade. Men ja, det var ju också en sida. Sen så, jag kommer ihåg, jag skulle driva igenom ett projekt som jag hade gjort en grej tillsammans med Kristina Lugn. Hennes teater Brunnsgatan, en monolog tillsammans med en musiker och vi skulle spela den på, och Benny hade sagt att ja, men det här tar vi till Stadsteatern liksom och spelar där. Och sen så hände det ingenting, men då tänkte jag, nu ska man liksom, man måste konfrontera honom. Så jag satte mig utanför hans rum och väntade så han blev ledig. Och höll på så i en månad. Hur blir det, Benny? Ska vi göra det här? Ja, ja visst. Ja, ja, men hör du, ge mig... Ja, vi får höra om det här. Och så gick jag dit igen. 3 dagar senare. Hur blir det? Ska vi göra det? Ja, jo. Och till slut så hade jag nött ner honom. Så han, då blev det av i alla fall. Men jag tror inte att det hade blivit av om inte jag hade satt mig utanför där och varit där personligen. Så många gånger. Så att, ja...
Vad gjorde han för avtryck på teatern, tänker du?
Ja, han ökade ju publiktillströmningen väldigt mycket. Och han var ju en passionerad teatermänniska. Han älskade teater.
Var väl skådespelare också?
Ja, det var han. Ja, vi var ju gick på scenskolan samtidigt. Okay. När han gick i Stockholm, jag gick i Malmö.
Du, jag har frågat många, eller ja, många, men jag har frågat flera människor här under senare tid, liksom hur, kanske framförallt inom Dramaten då, hur MeToo har, alltså hur tiden efter MeToo och tystnadtagning har varit. Har du sett liksom en skillnad på Stadsteatern? Finns det ett efter?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag var tjänstledig förra året när det där var som mest hände. Mm. Och sådär. Och jag var tjänstledig förra våren. Och det var då allting hände med Benny och hans självmord. Och. Mm. Så, men ja, alltså det har ju varit på tapeten förut faktiskt med sexuella trakasserier på Stockholms stadsteater. Och för en 5-6 år sedan så tog faktiskt Benny dit, han, vad heter han, Claes Borgström, mm, som föreläste för hela teatern vad sexuella trakasserier, vad det var för någonting och vad man skulle ha för policy. Och det hade varit då anmälningar mot vissa. Så att, men det var ju 4 år innan den här MeToo-rörelsen faktiskt. Mm. Så att det hade, Benny hade faktiskt tagit tag i det i vissa fall. Ja, men hur det har påverkat nu, ja, det kanske det har gjort. Jag vet inte. Jag hoppas verkligen att det har förändrats. Mm.
Vi var lite inne på det här med din väldigt, alltså ditt CV är ju långt, om man säger.
Ja.
Funderar du någonsin över det, att du har åstadkommit så mycket?
Ja, alltså det är väl ingenting man tänker på, men ibland så kommer man ihåg hur mycket man jobbade förr i tiden. Och jag kommer att säga, man tittade i sin almanacka och sa, fan, nu jobbar jag varje dag här i 40 dagar, bara ledig 2. Mm. Och det tyckte man var lite häftigt på den tiden. Mm. Nu skulle jag bara få panik av det, faktiskt. För, ja, man är ju äldre och mina två bröder, min äldsta bror, han slutade jobba när han var 62. För han hade rest så mycket och han hade liksom, nu räcker det. Liksom. Min andra bror, så han gick in i väggen när han var 62.
Okay.
Och nu är jag 62. Så att jag tycker just nu har jag tagit faktiskt tjänstledigt i några månader från Stadsteatern här och tar det lite lugnare.
Mm.
Och det är, ja, jag känner att det är, att jag behövde det.
Okej. Okay. Så du har inte tagit ledigt för att jobba?
Nej, egentligen inte.
Okej. Okay.
Mm.
Men du skulle, jag fick ju den här intervjun på, det var ju inte ens 24 timmar sedan det bestämdes, ja, att den skulle göras. Och då, ja, var det för att du skulle resa bort?
Ja, ja. Jag ska, okay, göra ett litet jobb, men sen huvudsaken ska jag upp till Åre och titta på VM.
Okej.
Okay. Utförsåkning.
Mm, jag förstår. Men vad liksom nu, för du jobbade för mycket förra året.
Ja, inte för mycket, men jag kanske, men det tar hårdare liksom nu, och så sen så kände jag att jag stod inför några uppgifter som jag kände att men det här går jag inte riktigt igång på, och men det innebar en väldig massa arbete. Mm. Samtidigt så då tyckte jag att nu hade jag de ekonomiska möjligheterna att ha ledigt. Så då tyckte jag att nu gör jag det.
Ja.
Det är bra för mig.
Ja, vad lyxigt att kunna göra det.
Ja, faktiskt.
Ja. Hittade en inte helt färsk intervju med dig heller. Men där du berättade att du hade tagit tjänstledigt också för att åka till Tyskland och bättra på din tyska
liksom. Ja, jo, men jag var ledig en månad på Stadsteatern, och då för att försäkra mig att om man inte satte in mig i någonting, så tog jag tjänstledigt just den månaden. Jo, det var för, ja, det är 6 år sedan nu, det var 2013 tror jag. Jo, jag har ju ett tyskt påbrå, min farfar kom från Tyskland, och vi har varannat år så har vi släktträffar med den svenska delen och den tyska delen. Och vi varannan gång så är vi i Tyskland och varannan gång är vi i Sverige. Så det där har väckt en slags intresse för det tyska. Och även så har jag varit väldigt mycket i Berlin de senaste åren. Och utforskat deras det teaterlivet i liksom Berlin. Och, som jag tycker är jättekul.
Och du är så bra på tyska så att du kan... alltså teater är...
Nej, jag förstår ingenting.
På riktigt?
Ja, alltså när man, och det har jag pratat med folk som kan ännu bättre tyska, att det är ofta så avancerat och det går så fort och man liksom hänger med 10 sekunder, sen är man helt borta. Och min tyska är inte speciellt bra, det är den inte. Och jag stapplar mig fram, kan väl en slags konversationstyska, knappt det, men... Men man kan tillgodogöra sig ändå liksom, på ett annat sätt. Man ser spelet och man ser liksom, ja, det är roligt.
Mm. Jag har hittat 2 eventuella fel då på din Wikipedia-sida. För mening 2 i din biografi är, uh-huh, han har tyska rötter på sin fars sida och talar flytande tyska.
Ja, ja, det är ju fel.
Jag kan ändra det till stapplande tyska.
Stapplande gör det. Ja. Och sen, han kämpar med sin tyska.
Ja. Och sen ett annat då eventuellt fel, det är att det står att filmografi i urval. 2018 så gjorde du då en roll i en film som hette Ljungskile SK, värvningsansvarig.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, för jag tror nämligen inte att det finns någon film som heter Ljungskile SK, värvningsansvarig.
Vad fan är det?
Nej, det är övergår mitt förstånd. Vet ej.
Nej.
Du, jag tänker, vi har liksom varit lite och tassat på det, men många skådespelare tycker jag det verkar som förr eller senare blir lite frustrerade över att aldrig få vara kapten, utan ja, man är alltid liksom ganska lågt i matkedjan ändå. Och då så skriver de något, eller regisserar, eller både och. Har du också gjort det?
Ja, jag har regisserat en kompis nere i Malmö faktiskt. Scenskolekamrat. Han heter Jörgen Darfelt. Och vi har gjort några saker ihop. Bland annat nu senast, eller senast, det var väl 4 år sedan eller något sånt, en text av Fredrik Ekelund, författaren är från Malmö, och som handlar om en hamnarbetare och hans liv, och det var jättespännande att göra. Det var kul.
Mm.
Men inga större regiuppdrag än så har jag åtagit mig.
Och inga manus i...
Monolog. Nej, jag kan inte skriva manus. Det tror jag inte.
Nej. Du nämnde också Eldologer av filmen. Alltså, berätta om det projektet. När kom det till dig?
Jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag fick ju träffa Björn och Måns. Alltså det är nästan för 2 år sedan. Och de ville att jag skulle göra det här. Och vi läste och... jag fick jobbet i alla fall. Jag kommer inte ihåg om det var någon slags audition eller... Men det var ju ett äventyr på så vis att det var utomlands vi gjorde. Eller vi gjorde ju det i Budapest. Det här, 95% av filmningen var ju nere i Budapest. En slags filmstad utanför där det fanns olika borgar och grejer som... Och de har ju haft mycket filmteam från Amerika som har kommit och... Ja, när det ska vara i öststaterna, så, eller öst, så åker man till Budapest och liksom filmar in. Ja, det var spännande liksom att vara där och jobba.
Vad är bäst, Buda eller Pest?
Ja, men du vet, jag kommer ju aldrig ihåg vilket som är vilket.
Nej, okay.
Det är hopplöst.
All right.
Men i alla fall, de gamla judiska kvarteren som var... Jag var där 80, eller 90, när det precis muren hade fallit. Och då var det ju den andra sidan, med upp mot berget, vad den nu heter. Vad jobbigt.
Ja, jag har inte varit där. Så
hopplöst.
Kan inte hjälpa dig.
Men då var liksom, det var väl där man höll till, och det var diskotek och liksom man gick ut. Och. Men nu är det ju den här andra sidan, de gamla judiska kvarteren, där man har öppnat såna här ruinbarer och det är ett jäkla liksom uteliv.
Ja, kul.
Ja.
En senkommen fråga om din uppväxt bara, men va, liksom, om större delen av din barndom var i Sundsvall och Timrå liksom, hur
Nej, Piteå var barndomen.
Förlåt, okej. Okay. Ja. Men du flyttade när du var vadå?
12.
12, okej. Okay. Så din liksom tonårsperiod var i Timrå.
Ja, just det.
Vad var det för plats när du växte upp?
Ja, alltså det var ju ganska tufft då liksom som 12-åring inom begynnande pubertet ryckas upp från då Munksund eller Piteå där jag hade fötts och vuxit upp. Så det var väl inte så kul i början. Jag kommer ihåg man fick slåss första rasten. Bussade de ihop mig med liksom killen som stod lägst i rang ungefär i klassen och skulle se. Det var som något slags...
En tuppfight liksom.
Tuppfight, ja. Och, ja.
Och hur gick det då?
Ja, det blev nog ganska oavgjort tror jag. Det var... Ja. Vi pucklade på varandra ett tag där. Men ja, det... Så var det. Sen... Jo, det kunde vara lite tufft med mobbing och sådär.
Okej. Okay. Du fick inte vara med?
Jo, jag fick väl vara med, men alltså det var ju olika grupper och sådär. Så jag hade mina kompisar, men jag umgicks inte så mycket med mina skolkompisar.
Vad sammanförde dig och ditt gäng då?
Ja, det var för att vi bodde i närheten av varandra liksom.
Okej.
Okay. Spelade hockey ute på gatorna.
Så du var en sportkille?
Nej, det vill jag väl inte påstå att jag var. Men det är väl det man gjorde på vintern. Man spelade liksom med klubba och boll. Mm. Vad jag kommer ihåg i alla fall. Så där. Mm. Det var mycket sånt. Timrå var ju mycket hockey. Mm. Tyvärr så går det inte så bra för dem nu. Men de ligger ju sist. Ja.
I elitserien?
Ja.
Ja, ja. Alltid något.
Ja, jo. De kom ju upp i våras. Här, så att det är jättekul, men...
Åker ut igen?
Nej, det får vi hoppas att de inte... Det är ganska svårt att komma upp och svårt att åka ur också. Så att, ja.
Okej. Okay. Mm. Ja, ja. Du, innan jag släpper dig så tänker jag bara fråga dig om du har sett... Har du sett The Trip?
Ja, om de två skådespelarna.
Ja.
Den berömde och den barnteaterskådespelaren.
Ja, eller, ja.
Ja, ja, det, ja, men den var ju jätterolig.
Eller hur?
Drinking the wine makes me feel quite sophisticated, a bit like, you know, James Bond ordering a martini.
I'd like a martini shaken, not stirred. I want it now. Don't make me wait.
I'll have a vodka martini shaken, but not stirred.
I'll have a vodka martini shaken, not stirred.
I'll have a vodka.
I'll have a vodka.
You look very worried.
So do you.
No.
You should take a look at your face.
I'll have a vodka martini shake, not stand.
You look like you're recovering from a stroke and learning how to get mobility again.
Ja, det var underbart.
Och den, jag tror den kom 2011.
Jag skrattar vad jag tänker på det.
Ja, men de är ju fantastiska.
Ja.
Men, jag, förstår du varför jag frågar?
Nej, har det något att göra med jag och någon kollega? Eller?
Ja, kan man säga.
Vilken roll har jag då?
Nej, men för jag tänker att Skönsugare ändå var lite samma typ av program.
Jaha, du menar så. Johan och jag där, ja. Ja, ja, kanske det. Hade det liksom tonen av detta?
Ja, men lite. Ja. Det var liksom intern humor och ganska mycket kring er, med, även om ni hade gäster och så. Det,
ja,
så
det, ja, ja, visst.
Och sen tror jag faktiskt att The Trip är skrivet till 90%, vilket Skönsuger kanske inte var.
Nej, det var ju full improvisation. Mm.
Johan och Lennars semestertips.
Om ni är ute och åker båt på semestern och tänker ta ut en kursriktning som ska föra er till det mål som ni avser att resa till. tänk då på att
inte lägga en skiftnyckel vid själva kompassen, för då, vänta ska du se, ja, typ så här.
Då får ni fel, ja, på kompassen.
Men det är ändå lite samma, ja, lite liknande.
Ja, jo, jo, det kan man säga.
Var det, det verkade som ett extremt lustfyllt projekt.
Ja, det var det ju när vädret var bra. Okay. Men vi hade, det ibland så regnade det liksom, och då var det ju inte roligt att göra det där. Men ut på någon blöt klipphäll och liksom i regnställe och försöka laga mat. Då fick man ju skärpa sig för att hålla uppe humöret. Mm. Nej, alltså det var ju kul. Johan och jag känner ju varandra sedan länge liksom, och ja, jo. Men som med alla såna där liksom, det säger, ni måste ju ha haft kul när ni gjorde. Jo, det hade vi, men det var också väldigt mycket arbete och liksom det krävs av en att man ska hitta den där tonen av att det här är kul också. Mm.
Det blev bara två säsonger. Var det ert val att inte göra fler?
Nej, alltså de ville göra en säsong till, men då skulle Johan spela sommarteater nere i Helsingborg på Fredriksdalsteatern, så då skete sig, och sen året efteråt så hade det kallnat liksom, på något sätt. Ja, jag tror det var så.
Det ligger inte i pipeline att ni ska damma av.
Du, jag har sålt Sola.
Ja.
Så det är inte aktuellt med henne i alla fall.
Jag förstår. Du har ingen båt alls?
Nej, jag är båtfri.
Okej, okay. Båtfri säger du. Ja. Låter som en befrielse.
Ja, det är det faktiskt. Mm. Jag har haft båt i 29 år av mitt liv. Träbåt. Mm. Först hade jag en segelbåt i 5 år, och sen när jag sålde den så sa jag aldrig mer träbåt. Och så blev det 24 år till. Men nu behöver jag inte tänka på täckställningar och vårrustningar och
förnissa.
Förnissa och gå vakt och så vidare. Den här tiden är ju alltid lite jobbig när man måste ner och börja med de där stora jobben. Man får inte vänta till liksom 3 veckor före sjösättning. Men ibland så gjorde man ju det. De berättar en del om jag. Legendarisk vårröstning som jag hade. Jag gjorde den på 4 dagar ungefär, för att jag jobbade någon annanstans och så kom jag dit och bara... Ja. Men alltså, så ska man ju inte behandla en träbåt, utan nu har jag sålt den. Eller mer eller mindre gav bort den till 3 stycken unga killar liksom, i 30-årsåldern. Och de vill verkligen liksom hålla på. Så det känns jättebra. Mm. Men hon ligger kvar nere på klubben, så jag går förbi där och tittar som en sur gubbe ringer upp. Hör, ni har inte täckt den ordentligt, det blåste ju in.
Okej, okay. Ja. Så du har lite... Vad heter det?
Ja,
navelsträngen sitter,
ja,
lite på
precis. Mm. Det gör det. Nu är det liksom, jag kommer ihåg när vi skulle göra upp affären och jag sprang omkring där på bryggan och skulle förklara allting och sådär. Och så tittade jag på Sola och då plötsligt liksom, nej men gud, det här är 24 år. Nej, nu måste jag måste gå ner och sätta mig, sa jag. Och då kom liksom tårarna. Det var så många fina minnen. Vi hade så oerhört roligt och med henne. Mm. Så det, ja, det var känslosamt.
Men det förstår jag. Mm. När var det här då?
Det var ju våras.
Ja, okej, okay. Det är så nyligen.
Ja, visst. Mm.
Det var väl det hela, tror jag. Jag brukar ställa följande standardfråga bara. Vill du rekommendera något?
Ja, jag såg den här serien på SVT Play, Operation Klotty, som är en dockserie.
Okay.
Den är jättekul.
All right.
Ja, den är helt skruvad. Historia, någon slags Dallas-värld eller ja, liksom, överklassen som ska... intrigerar med varandra. Men den är väldigt kul.
Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Ja, jag tycker du ska intervjua Kristina Lund.
Ja. Ja, det ska vara kul. Är ni kompisar?
Ja, vi har väl tappat kontakten lite grann här, men jag ska faktiskt träffa henne idag.
Ja, ah, wow.
Ja.
För hälsa att hon är jättevälkommen till Värvet om hon skulle vilja.
Ja, det ska jag göra. Det
vore ju underbart.
Ja.
Tusen tack för att du tog dig tid, Lennart.
Tack för att jag fick komma. Nu har jag en fråga till dig.
Kör.
Var det jobbigt att intervjua mig? Var det så svårt som de sa, eller?
Nej, jag tycker inte det.
Nej.
Jag tyckte det var väldigt lustfyllt och härligt. Eller vad känner du?
Ja, ja, du var bra.
Ja, tack så hemskt mycket. Ja. Detsamma. Ja, då stänger jag av här nu.
Mm.
Ja, vilken utomordentligt ödmjuk herre som klev in i ateljén. Och som du kanske misstänker redan har Lennart Jäkel inget eget Instagramkonto, men det har däremot Värvet. Och på det kan du se Lennarts ljuvliga uppvärvning. Snabla Värvet heter vi där. Nästa vecka kommer en av de mest uppskattade gästerna från Värvets begynnelse hit igen.
Jag känner mig ofta som en så här smutsig, liksom icke-rumsren toka när jag sitter i mötesrum och säger att det här kommer bli så jävla bra.
Mm.
Men när Kerstin Brunberg som liksom i någon snitsig dräkt och med sina liksom ögon som liksom ser rakt igenom och säger att det här, det blir jävligt bra det här, Lina, vet du. Då känner man att svordomar, heja!
Ja, visst var det där Lina Thomsgårds röst, och hon öppnar i dagarna ett helt nytt oerhört stort museum. Missa inte vårt samtal, det hörs alltså om en vecka. Tack så länge, hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.